Hej och välkomna tillbaka till podden Leva Mission. Här sitter jag, Mikael Artursson.
Här är Martin Alexandersson.
Då är det som vanligt då.
Det är det.
Jajamän.
Men för sista gången den här säsongen.
Så är det också.
Ja.
Jajamän. Vi tar ett farväl av den här säsongen idag.
Precis.
Och vi ska göra det med ett tema som heter Hur kan din församling bli en lärjungatränande miljö? Och det hör ihop med det tema som vi har haft de senaste gångerna där vi har funderat kring multiplikation helt enkelt. Alltså, ja, om vi skulle säga det med andra ord, om du har börjat leva det här livet, hur tar du det vidare? Hur tar vi det vidare?
Precis.
Men om man börjar i den här änden, multiplikation, vi tar en sväng kring det. Det är ju ett räknesätt. Man kan väl säga så här att multiplikation, den ger inte så mycket effekt om man börjar med till exempel 1 gånger 1.
Nej.
Det blir fortfarande 1.
Precis. Och då känns det ju helt meningslöst om man hade tänkt addition då, 1 plus 1 hade blivit mycket mer än 1 gånger 1. Och samma sak då, 2 plus 2 eller 2 gånger 2 är ju precis samma sak. Så att tittar du bara på effekten så finns ju inte multiplikationspoängen överhuvudtaget där. Det är ju först när vi börjar titta på antingen då, om man pratar ekonomi, ränta på ränta. Alltså när man kör multiplikationen igen, det är ju först då det blir effekt. Eller större tal. 4 gånger 4 eller 4 plus 4, det skiljer ju 100% mellan dem. Så att där blir det ju, jag tänker ju, det finns en, och det vi är ute efter här och det vi letar efter och ser i Bibeln är ju att, eller i kyrkohistorien överhuvudtaget, att det har ju inte varit en och en, utan vi ser ju snarare då en exponentiell tillväxt eller multiplikation, alltså att det har blivit gånger. Och det är ju också det som Jesus pratar när han pratar om att saker slår rot och det blir, men det kan bli upp till 100-falt. Det är ju inte bara att det slår rot och så blir en till, en frukt eller en till planta, utan att det blir väldigt tydligt ränta på ränta-effekten.
Ja, det är därför vi också tar upp de aspekterna. För det är kopplat till det här temat. Då, hur kan min församling bli en lärjungatränande miljö? Alltså att, ja, det börjar ju med min längtan efter att följa Jesus och att bli formad till hans bild och att växa till i lärjungaskap. Och en del av det är ju att få, en väsentlig del av det är ju att få räcka det här vidare. Och då tänker vi ju lätt addition där, att ja, men det är en person, jag får räcka det vidare till en person. Eftersom Jesus, som du var inne på, att ta de här växt, ja, många gånger så talar han ju i liknelser kring det som växer. Fröet liksom som sås i jorden där i Matteus 13, ordet som planteras. När det hamnar på rätt ställe i den goda jorden, ja, men då säger Jesus, då bär det frukt. Då kan det bli 100 gånger så mycket, då kan det bli 60 gånger så mycket, då kan det bli 30 gånger så mycket. Det där är ju liksom, någonstans så blir ju där, det är ett aha moment, liksom, wow, ligger det sån kraft i ordet, i när det liksom hamnar rätt, att det kan växa till så mycket, men vad är det liksom, vad är det egentligen som sker då rent praktiskt?
Och jag tänker ju det, alltså när man går till, tänk dig gå i en ekskog, det kanske är fel bild för dig, men jag en ekskog, alltså att hela ekskogen kan ju ha kommit från ett enda ekollon som hamnar där. Alltså att varje ekollon har ju potential, inte på kort sikt, men på lång sikt att faktiskt bli en hel ekskog. Men det finns ju också massor med ekollon som inte blir något. Så att det är ingen garanti bara för att du har ett ekollon att du sen på sikt får en ekskog. Utan det är ju, och det är ju heller inte så att ekollon kanske i sitt väsen är annorlunda. Alltså kvaliteten på dem kanske är identiska. Utan den stora skillnaden är ju, vad är det de hamnar? Alltså hur gynnsamt föll ekollonet egentligen?
Ja, som då blev ett träd som i sin tur producerade massor med nya ekollon
Precis.
som i sin tur blev
Producerar,
träd
ja.
och så blev det. Och det är ju där liksom det här oöverskådliga liksom,
Ja.
att ur det där enda så kommer det någonting som
Precis. Och det är väl det som blir väldigt intressant då när Jesus tar växtliknelserna så pratar han, alltså i varje växtlike så ligger den här multipliceringen, den exponentiella växten i varje, det finns ju säkert mycket bättre exempel än en ek. Kan ana att det finns massor med blommor som har hundratusentals frön som flyger iväg. Alltså att i en enda liten så finns det potential för så extremt mycket om den hamnar bara i rätt jordmån. Och där tänker jag att det kanske inte är självbilden vi har. Alltså när jag får del av evangeliet så finns potentialen här för hela min stad. Eller hela mitt land. Alltså att det är ju inte så vi tänker utan det är mer. Men skulle du kunna dela det med en klasskamrat? Och problemet är ju att de är inte motsatser, för det är ju ingen som kan, du kan ju inte hoppa över. Alltså ett ekollon blir en liten ek som första året kanske, eller första gången du producerar ekollon, producerar det två. Så att det börjar ju det lilla, det börjar ju inte i ekskogen, det börjar det lilla. Men den stora skillnaden är väl att i det inneboende så accepterar man fröets multiplikation och inte tänker att det ska bara bli ett ny ekollonets kallelse för att få ett nytt ekollon. Utan snarare, hur kan detta bli många?
Ja, men jag tänker, det där är ju liksom, det är verkligen nedlagt i skapelsen på alla plan. Det är ju först när människan går in och mixtrar med genmodifierad gröda, liksom som den där DNA-strängen upphör. Det är ju det man ser liksom i det utsäde som säljs till fattiga länder. Ja, man kan bara så det en gång. Det liksom går inte att ta tillvara och det är inte det naturliga. Det är inte det skapelsemässiga.
Just det.
Och den sprängkraften, det är ju det som ligger i evangeliet också. Att när en människa, när det landar i den goda jorden i hjärtat, då ligger det där att kunna bli någonting som inte är överblickbart.
Ja,
Men det är
precis.
ungefär som, men vi har en släktgård som min farfars far byggde. Ja, han fick 7 söner. En bodde kvar på gården och några flyttade på andra håll och bildade familjer, fick barn. Ja, farfar fick barn. Min pappa var en av dem. Jag är ett barn till pappa och jag har syskon och så vidare som har fått barn. Alltså, det hade ju inte, min farfars far föreställde sig ju inte det.
Nej.
Han såg ju inte den bilden. Han ser ju inte hur det är nu 150 år senare. Liksom. Så att det man behöver nog liksom, tänker jag, ha den här teoribildningen klar för sig.
Ja.
Att det ligger sån oerhörd kraft
Precis.
i det här.
Nej,
Men vi kan inte överblicka det.
nej, men verkligen inte. Det är miljön som behöver vara gynnsam. Det är ju där grejen är. Jag vet, jag bara läste för lite sen om när man planterar in kaniner i Australien.
Ja, just det.
Och då tog man ju dem från Europa där de hölls i schack av rovdjur. Eller av brist på föda eller vad det kan vara. Men helt enkelt, omgivningen var inte så gynnsam att hela Europa översvämmades av kaniner. Så det var inte en sanitär olägenhet eller ett stort problem. Alltså plockar man dem till Australien där det då förutsättningen var gynnsam och det fanns ingen som åt upp dem så att de översvämmade landet. Och där jag vet, man planterade in då pest så att man tänkte att man skulle döda dem. Och det gjorde man ju jättebra. 90% dog och sen de där sista 10 hade då någon gen som var immun mot den här smittan. Och då tog det alltså ett år innan de här 10% hade förökat sig så att populationen var lika stor som innan pesten. Problemet då var att alla nu är immuna mot pesten så det går inte att försöka med det igen. Så, men det ligger ju någonting i bara att man lyckades med 90% och då skulle man ju kunna tänka mig bara, wow, vad duktigt, vad bra, nu har vi lyckats. Men på ett år var det tillbaka och där ser vi ju verkligen multiplikationens enorma sprängkraft när miljön är rätt, alltså när, när jordmånen är god. Nu är det ju ett problem här för Australien och kaninen, men vi ser ju principen väldigt tydligt i skapelsen och som då Jesus hela tiden kopplar till sitt ord.
Mm. Ja, verkligen. Det är men om vi knyter det här till att växa i lärjungaskap, alltså kan det vara så att vi har tappat bort den här aspekten. Jag tänker det liksom att ja, men vi upptas av att träna någon annan person, men det är den individen, den ungdomen eller den, ja, vad det nu är för ålder, det är liksom den jag har framför mig. Och jag har liksom inte, jag tänker att jag många gånger, men jag har inte haft med mig att det här är en början på en kedja utan slut. Eller liksom det är början, det första ringen på vattnet.
Ja.
Jag har mest sett plumset i vattnet om man säger så. Ja. Men inte att det runt den kan uppstå ringar.
Nej, och jag tror ju också mycket här är då självförståelsen och jordmånen av självförståelse. Alltså, precis som du där, att man har hjälpt någon in i tron eller in i något ledarskap eller vad det kan vara, men absolut inte haft aspekten och baktanken, ja men hur hjälper jag dig att hjälpa någon annan? Utan det är mer, ja men vad bra, nu har jag gjort. Mm. Du har kommit till mig och jag tänker vi gör ju det här väldigt mycket i församlingsliv blir ju detta väldigt praktiskt sådär, men jag är scoutledare och nu ska jag sluta så att då frågar en annan om inte den kan vara scoutledare eller tonårsledare eller ljudtekniker eller vad det kan vara, alltså att det är, jag ersätter mig själv. Så att i slutet på dagen är det ändå plus minus noll för att jag har slutat men den har börjat.
Ja.
Men aldrig en attityd av hur har detta getts vidare så att det blir en, ja men som du säger, att det är starten på en kedja och inte bara lösningen på ett problem.
Mm. Nej, jag funderar på i den judiska kulturen, jag tänker just och framförallt då påskfirandet, när man, det finns ju en hel liturgi kring det där och det finns när man då kommer fram samman till påskmåltiden så är det verkligen någonting som liksom ges vidare till nästa generation, alltså att göras delaktiga av egentligen så är det ju så här att äldste sonen ska fråga varför firar vi denna måltid? Och så kommer berättelsen att detta gjorde Herren med oss när han förde oss ut ur Egypten. Alltså någonting som skedde så länge sedan görs man delaktig i. Och det finns ett system, en medvetenhet att det här förs vidare och har förts vidare i generation efter generation efter generation. Så planteras det här fröet in på det här sättet.
Precis.
Och poängen med att jag tar upp det är liksom att jag tänker att vi behöver både den här på något sätt en grundläggande teori och förståelse för att ja, men det ligger multiplikation i det här DNA:t, men vi behöver också någon form av system där vi inte tappar bort det här utan där vi tänker att ja, men det här är generationer som och det går vidare i generationer.
Mm.
Det kommer inte upphöra med den här påskmåltiden utan det kommer att se ut likadant liksom på något sätt.
Precis. Och att uppmaningarna och påbuden är inte för din egen skull, utan för att ge det vidare till nästa generation som ska ge det till nästa och nästa och nästa. Och det är klart att ser man hur judarna har överlevt genom historien, både i GT med att de är deponerade hit och dit, och efteråt har vi ännu svårare tider för dem, tänker jag, utspridda och fram och tillbaka och förföljda lite här och där. Alltså att man har ju lyckats väldigt väl i att hålla sin tro just
Ja,
utifrån de här bitarna ju. Att
bevarat
ja,
liksom
precis.
berättelsen och
Ja.
bevarat ja,
Och
identitet.
det är klart att har man en väldigt tydlig struktur på att detta är inte för dig utan det är för nästkommande generationer, så funkar ju det, såklart. Det är ju det egentligen som är ju nedlagt i skapelsen. Där är det ju, där behöver ju inte ekollonet bestämma sig, eller kaninen bestämma sig, eller din farfars far bestämma sig, utan det ligger ju i, vad ska man säga, förökelsen och fortplantningen ligger ju mycket mer naturlig än de här lärjungagevidare bitarna.
Ja, verkligen.
Men där, om man då tar det till församlingen eller till kristna gemenskapen, så behöver det ju vara att vi måste hitta, om det då är påbud på att få ett multiplicerande sätt. Alltså att mitt uppdrag är inte här att bara ge det, utan att ge det så att det i sin tur kan ges vidare. Vi kan påminna oss om där andra Timoteus 2:2, där då Paulus skriver till Timoteus, alltså det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur kan ge det vidare. Alltså, Paulus ger det till Timoteus, men det handlar inte om Timoteus, utan det handlar om att han ska ge det till några som är pålitliga nog att kunna ge det vidare till nästa. Och vi tror inte att det slutade där. Det är mer att där är det ju fyra generationer som omnämns. Så där har du din släktgård och klanen där i generationerna. Och det är ju ingenting, och det tar ju inte stopp där, utan det är ju snarare att nu har man satt igång det här. Nu är det i rullning, och det är ju det Paulus är inne på, att sätta igång nu i rullning, ge principen att ge det vidare. Det är det som är grejen, och det är väl dit vi måste då komma som församling. Alltså att när jag ger det, så blir ju då frågan, vem kan du anförtro det åt? Jag tycker det är jätteutmanande det här. Säg att du är alfaledare. Då är det alltså inte att människan i alfa ska upptäcka Jesus, utan det är också att de ska få hjälp i hur kan du dela Jesus med människor i din omgivning.
Ja, det är åtminstone några steg ytterligare än vad vi hittills har tänkt, om man säger
Ja,
så.
verkligen.
Men det är ju intressant. Om man tänker titta på den första kyrkan och förföljelsen som kommer därefter att Stefanus stenas. Då står det där i början på Apostlagärningarna 8 att de som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Och det här är ju inte, det är inte primärt de 11 det handlar om, utan det här är ju liksom hela lärjungahopen, alltså alla som har
Precis, och
tog emot
faktiskt ut,
evangeliet.
ja, och alla utom de 11 eller 12,
Ja.
utan det står ju att alla utom apostlarna skingrades
Just
eller
det.
flydde,
Jajamän.
så att det är just de som är kvar. Så att de enda där vi vet lite namn på är ju de 7 diakonerna, eller
Just det.
medhjälparna,
Ja.
och i övrigt är det då de här tusentals som kom till tro på pingstdagen, men också därefter diakonerna tillsattes, så stod det ju att antalet lärjungar växte kraftigt i Jerusalem.
Men det jag tänkte på, det är liksom, vi pratar system här, att där någonstans har ju allting rasat samman. Alltså du har inga ledare längre. Du har ingen samlingsplats.
Nej. Du kanske är ensam, eller du har inget, din husförsamling upplöst, så att säga.
Ja,
Ja.
ja. Och ändå så fungerar det här. Liksom de vandrar omkring och predikar budskapet. Och då måste ju de 11 måste ju ha gjort en, ja, deras förebild liksom måste ju ha varit väldigt god.
Ja.
på det sättet.
Precis. Det är inte att de bara ska få, typ som i Alfa då, bara för att lära känna Jesus. Punkt. Utan de måste ha fått tydlig hjälp och träning och skolning i hur ger du detta vidare. För det kan ju heller inte varit så, eller det är ju orimligt att tänka att det där är ett helt nytt beteende de börjar när de plötsligt flyr. Utan det måste ju varit ett beteende de hade i Jerusalem innan.
Ja.
Som de nu fortsätter att göra.
Ja. Det är intressant att tänka på och liksom ja, och det kanske talar någonting om att ja men jo, vi ska uppmärksamma det här liksom. Vi måste tränga in i på så här, teorin kring multiplikation. Vi måste fundera vilka system vi kan ha, men i slutändan så handlar det ju någonstans också om mig själv. Liksom, vad är jag? Hur positionerar jag mig utifrån de förutsättningar som finns. Så här.
Men, verkligen. Och jag tänker om man ska tänka praktiskt då så behöver vi ju som församlingsgemenskap hela tiden ha en ge det vidare attityd. Alltså det handlar inte om mig. Jag är inte. Men om man tar de här näringskedjan, jag är alltså inte toppkonsument, jag är inte havsörnen och är högst upp i näringskedjan, utan jag är en länk i en kedja. Och en länk i en kedja så är det ju att hela tiden ge vidare. Om vad det kan ju vara insikter eller saker Gud gör, eller alltså det finns ju massor med bitar, tänker jag, där min roll blir en annorlunda om jag hela tiden är en länk i en kedja. Så att det är viktigt att det som kommer till mig som en länk också ges vidare i förhållande till havsörnen, där allting är till för att tillfredsställa mig själv, så att säga.
Jajamän, precis.
Man kan också bara leka med tanken. Är det med den attityden vi också ska förstå när till exempel de pratar om sina ägodelar i Jerusalem? Alltså de såg ingenting som sitt eget. Är det just för att de ser sig som en länk och inte som en havsörn som gör att mitt hus inte är det är inte bara frågan hur är detta så bra som möjligt för mig, utan hur gagnar det kedjan så väl som möjligt? Det skulle kunna vara det, alltså att
Ja.
det går hand i hand här
Ja.
med självbilden.
Jag tror att ja men du och jag och våra lyssnare, vi kan ju ändå behöva reflektera över det här, kopplat till det här då, liksom, vad är mitt fokus? Hur kan jag frilägga min tid för att rusta andra, mitt engagemang? Och framför allt, hur kan jag ha med den här tanken, eller vad ska jag säga, ja men liksom i det här hela tiden, att den jag utrustar, att också utmana den, vem kan du ge det här vidare till? Det här som du var inne på, det här som har talat till dig, vem kan behöva höra det? Sådär. För att det kan vi ju jobba med, jag tänker att det kan vi jobba med alltifrån i våra små sammanhang. Vi kan ha det med i stort sett som en metod där i, ja men säg, upptäckande bibelstudium har ju den frågan, vem behöver höra det här? Ja, då har man genast lyft på locket till att vi sysslar med någonting som är multiplicerande i sig själv.
Precis.
Men det kommer inte av sig själv om inte vi heller på något sätt
Nej. Nej,
går
vi
i
kan
det,
ju
eller vad
läsa
man ska säga.
Bibeln i hur många år som helst i grupp utan att det finns en tanke på att vi ska
Ja.
dela insikten med någon annan.
Ja.
Och det är väl precis här, det är ett ekollon som då har all sprängkraft i sig men ligger på en asfaltsremsa. Det spelar ingen roll hur länge det ligger där. Det blir inte mer frukt
Nej.
ändå.
Nej, exakt. Nej, och det, men och det, då är vi ju, då är vi tillbaka där i Matteus 13 och den liknelsen liksom där somligt hamnar på vägkanten. Och jag tycker att det där är, alltså den liknelsen har vi ju talat om flera gånger här i podden, och den är viktig liksom. Man kan ha det som ett perspektiv på sitt eget liv liksom. Vad är av vägkant i mitt liv?
Ja.
Men när är det liksom jag aldrig, ja, men jag kanske säger att jag lyssnar till ordet, men det är liksom bara på språng. Typ. Ja, då tänker jag, men då hamnar det nog på vägkanten. Eller liksom det är myllan. Det får inte tränga ner ordentligt i mitt liv. Eller det är annat som tar över handen.
Ja.
Ja.
Det verkade bra, men sen är det så mycket annat jag oroar mig för. Eller
Ja.
som jag tänker
Ja.
På. Ja.
Så att jordbearbetning är ju helt nödvändig för bonden. Det går ju liksom inte att odla på en åker år efter år efter år och inte tillföra näring och liksom kultivera den och vad man nu gör. Det blir inget bra i slutändan.
Nej, precis. Ja.
Då dör det på det sättet också. Mm.
Och det är väl också här, jag vet vi har nämnt det någon annan gång i podden, jag minns inte alls vilket avsnitt, men vi pratar om anonyma alkoholister, att ett av deras viktiga verktyg i att hålla sig nykter är att ge det vidare.
Ja.
Det är sättet att få del av nykterheten är att faktiskt ge det vidare.
Ja.
Det är intressant här, alltså principen av att ge det vidare. Att det handlar inte om mig själv, utan det handlar om någon annan. Det är en väldigt, det ligger ju nära till hands hela tiden om Jesus också. Vad är syftet? Det är inte att jag ska bli upphöjd och ärad, eller att jag ska, utan jag har kommit för att ge mitt liv. Det är det det är. Det är ju det är för någon annan skulle jag ha kommit, det är ju hela tiden poängen.
Nej, men verkligen. Och då är det ju som en vän som kommer med gott surdegsbröd liksom, och någon här i hushållet känner, åh, det här är ju så, hur kan vi få en del av den där surdegen? Det här är ju jättegott. Vi skulle också vilja börja göra det.
Ja.
Alltså det kan vara slutprodukten man får tag i liksom, och det här smakar gott. Men man kan också tändas för att, men det här kan ju bli en del av mitt liv att liksom odla det här.
Ja.
Och kanske i förlängningen blir det vi som får ge något till någon annan liksom, som får smak på det hela. Ja, nej, men det här är alltså någonstans så behöver vi bygga medvetenhet kring det här. Det är väl en bit som jag har sagt. Alltså att det här är liksom, det är så genomgående i skapelsen och i tänket som Jesus förmedlar liksom runt riket. Hur det växer till. Och sen att få in det i, att det är när det skapar system för att det här sker, eller att titta på det vi faktiskt har. Och vad av det är just nu bara saker som vi adderar, och vad skulle kunna bli multiplicerande. Så att det växer till på flera plan. Jag tror att det här är på ett sätt när man tänker efter, så är det är ju rysligt lätt. Alltså det är ju så här det funkar.
Ja.
Å andra sidan så är det det är svårt, för att vi finns på något sätt i ett tankesätt där vi tänker en och en eller
Ja,
en
verkligen.
person. Så jag tror att man behöver komma lite, alltså det är stort värde om man som säger ledarskap i en församling kan vara beslutsamma eller liksom ta det här tillsammans och hjälpa varandra och reflektera över, men vad är det vi egentligen gör, och hur kan vi vända på det här?
Precis. Och där är det nog mycket ju att man behöver lära om, eftersom väldigt mycket vi är skolade och vi i vår tankevärld är det så här gör vi. Så det är klart att man behöver fundera över hur ser en söndag ut? Hur ser en smågruppssamling ut? Hur ser ett styrelsemöte ut? Om det handlar om att vi är en länk i en kedja.
Ja. Med det så rundar vi av den här säsongen.
Det gör vi.
Ambition med fokus lärjungaskap.
Och vi kan väl tipsa om boken som heter Växa i lärjungaskap, som vi tillsammans med Mia Ström har skrivit. Där en del av de här tankarna är lite mer utvecklade.
Du hittar den på arken.se/EFS. Tack för oss. Var välsignad.
Hej då.